I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
031 Fotboll presenteras i samarbete med Möbelmästarna. Just nu får du 10% rabatt på ett helt köp när du uppger koden GP10. Möbelmästarna, vi är vad vi heter.
Jag har också en spaning sen.
Alltså,
ja, lite spaning. Okay. Det är inte lika bra som Felix, men det är ändå okay. Spaning.
Hej och välkomna till GP:s fotbollspodd som fortfarande saknar ett namn, men där vi fokuserar på Göteborgsfotbollen i allmänhet och Göteborgsfotbollen i synnerhet. För nu är försäsongen äntligen över. Efter 2 månader av inte så mycket att prata om har det nu spelats hela 5 premiärmatcher och en hemmapremiär. Det här är ju ingen redovisande podd där vi alltid kommer att gå igenom alla matcher, men premiär är premiär och givetvis ska vi ta ett kraftfullt grepp på lagens första matcher. Vi som gör det är jag, Robert Laul, Linus Pettersson och Filip Troller. Ni är på plats i studion idag, båda två. Har ni något ni vill få sagt innan jag drar igång? Filip, du brukar ju ha med dig lite spaningar så här när helgens dimmor har lagt sig.
Ja, men eller hur? Och det har jag idag också.
Underbart.
Ja, men det måste man ju ha efter en premiärhelg. Jag har väl 2 spaningar igen på något sätt. Nummer 1 så är man ju lyrisk över att det är igång, och jag tycker det har varit fantastisk inramning, bra stöd, ståplatspubliken har varit mer taggade än någonsin, känns det som. Däremot inte lika kul och lika muntet är ju att sittplatspubliken verkar ha glömt bort att svensk fotboll existerar.
Hur menar du då?
Undantaget storstadslagen ska vi säga. Nej, men det är ju bara att titta på publiksiffrorna här från första omgången. IFK Norrköping, vad hade de? 6,5. Elfsborg kravlar sig precis över 4. Det är liksom 2 klubbar som har mått väl i många år och nämns som kandidater i toppen. Jag begriper inte vad händer, och tittar vi på Helsingborg som ska ha hemmapremiär mot Blåvitt på söndag, liksom en riktig stormatch får man säga. HIF tillbaka i allsvenskan, jag läste på deras hemsida igår att det var precis att de hade passerat 7000 sålda, och då är det ink liksom nästan 2000 blåvita biljetter. Det är ett jäkla underbetyg tycker jag, och det känns som att allsvenskan har blivit lite av en storstadsangelägenhet, för Blåvitt hade ju fullt och Bayern hade ju fullt och Djurgården hade väl ändå en rätt så bra siffra får man säga, även om man kanske hade hoppats på lite mer där också, men ståplats växer, intresset är stort i storstäderna, men sittplatspubliken, vad händer?
Men jag tänker spontant att det skulle kunna vara någon form av corona-effekt,
jo,
eller?
Mm. Jo,
det
jo.
Tror jag också. För det var väl lite det man snackade om när man öppnade upp igen. Absolut. Efter pandemin. Att folk kanske hade insett att det är rätt skönt att sitta hemma och skönt och bekvämt att sitta hemma i tv-sofforna och kolla och få liksom allting till sig på något sätt. Det var väl en av slutsatserna som drogs då. Mm. Och det är väl inte omöjligt att det fortfarande liksom spiller över på sina håll.
Nej, det är ju inte saken bättre. Det är bara en tänkbar förklaring jag testar in den.
Absolut, och det är väl sannolikt den rimliga förklaringen. Och sen lördag söndag var det gött väder på många ställen i Sverige, även om det var kallt liksom, så här på vardagsmatcherna blev det lite sämre, det förklarar väl också en del, och det är Champions League och det är det ena och det andra. Jag var besviken på siffran igår också, ÖIS HBK liksom, en potentiell toppmatch i Superettan, det kommer 2-4 ungefär. Jag hade hoppats på mycket mer, men återigen, sen de som kommer och de som håller till på ståplats, får man ju säga om Elfsborg också, där är det ju rätt så välfyllt. Det känns liksom som att den typen av publik växer, och det är ju glädjande eftersom de bidrar med otroligt fin stämning och sådär, men jag är ändå, jag tycker det borde finnas, fan, ni går ju miste om det bästa vi har. Jag blir, nej, besviken.
Nej, men och det du säger om klackarna där eller ståplats då, det ser man ju också på bortaföljen. Mjällby hade ju ändå liksom en liten men naggande god klick som åker dit och är ju ändå relevanta i sammanhanget. Degerfors hade väl en 500 pers eller vad det var uppe i Stockholm, så att precis som du säger, den delen av supporterrörelsen känns som att den växer, men den minskar då på andra håll. Ja. Det är faktiskt en jävligt intressant spaning som jag tycker att vi ska hålla koll på under säsongen här. Kommer säkert finnas mycket att säga om den under hela året. Har du en spaning som är ännu bättre? Nej. För den här ger jag höga betyg.
Ja, nej, det erkände jag redan innan.
Du tar ner förväntningarna.
Nej, men min lilla spaning var väl bara typ att storstjärnorna levererade. Alltså vi hade Malmö som plockade in Isak Kiese Thelin. Han skjuter dem till 3 poäng i Kalmar direkt. Marcus Berg som liksom ska bära IFK Göteborg ligger bakom deras premiärseger. Alexander Jeremejeff som på något sätt ändå får ses som Häckens stora namn, kliver in från ingenstans och gör hattrick. Victor Edvardsen som också tycker jag har sett lite blek ut under försäsongen, smäller in 2 mål uppe för Djurgården, och Haksabanovic också som har klivit in på ett halvårslån levererar direkt. Så det var väl bara min lilla spaning så här. En blandning mellan typ att du får vad du betalar för och att Storsjön klev fram direkt.
Kan det ha att göra med, tänker jag väldigt spontant nu som jag känner till den här spaningen innan, kan det ha att göra med att alla de stora klubbarna som gör de här stora värvningarna, alla utom Häcken då kanske, var ju igång i Svenska Cupen, och att de här liksom, att de är någorlunda liksom i matchtempo redan, de här lagen och de här stjärnorna?
Ja, varför inte? Absolut. Sen tror jag det handlar mycket om, jag vet att det var ju lite diskussionen efter Kalmar Malmö FF som jag såg att, ja, men Nora Toivonen stod ju i studion där och konstaterade att, ja, men vi har ju den här spetsen som Kalmar inte har. Vi har köpt in Isak Kiese Thelin för att göra de här målen, och det gör han liksom direkt. Mm. Han klev ju in direkt också i Svenska Cupen och sköt dem vidare. Så att, ja, jag bara noterade det, att jag tyckte det var lite intressant att ja, du köper in en spelare för att de ska göra mål, och så gör de det faktiskt direkt i premiäromgången.
Man kan bara flika in där på det du säger, storstjärnan levererade. Det var storstjärna i de stora klubbarna. Där kanske vi också har en liten delförklaring till det här att det ser lite tunnare ut med publik på landsorten, liksom landsbygden och de mindre städerna. Att drömmen om att vara i toppen i allsvenskan, den finns kanske inte riktigt längre som den fanns för 10 år sedan för alla de här lagen, utan det är de stora klubbarna med de stora stjärnorna som lite mer, vi har varit inne på det tidigare, bör cementera sin plats på ett annat sätt.
Mm. Allsvenskan 2010 så var ju liksom Örebro, Mjällby, Trelleborg var ju topp 6 liksom. Den som ser vi ju aldrig någonsin igen. Det finns ju liksom ingen väg tillbaka för det liksom, att det, något enstaka lag kan ju slå sig in där. Kalmar överraskade i fjol till exempel, och de är ändå halvstora liksom. Men en sån allsvenska som 2010, där såg vi, där var det någon form av brytpunkt för när det började skiktas på ett annat sätt.
Precis, och när den drömmen inte finns längre, så marginalerna väljer kanske att kliva av lite då, och så hardcore de går verkligen för att de älskar laget.
Där är väl Elfsborg då det som talar emot den tesen. Där tycker jag, där finns ju, alltså de är väl bättre än på väldigt, väldigt länge, och där borde ju verkligen folk få upp ögonen för att det här faktiskt, med tanke på hur mycket långt de var med förra året liksom, så borde det ju intresset där var skyhögt.
Mm, men det var ett jävla väder i måndags i Borås, det ska vi tala till de stackars boråsarna. Ja, jag såg att Axén gick ju hårt åt dem i tvn där också, tyckte de borde skämmas, men det var ett jävla väder.
Ja, men det är väl alltså, kring Älvsborg, absolut, man kan skylla på vädret, men det här är ju inget nytt problem i Borås. Eller? Nej, de har inte kunnat skryta med några bra publiksiffror på rätt många säsonger nu.
Sen hade Svensson lov.
Ja, ungefär så.
Ja, fan, det är bara att ta när de mött Blåvitt de senaste åren, det är ju aldrig slutsålt längre. För en 6-7 år sedan känns det som att den matchen sålde i slut oavsett vad som hände. Liksom. Och Blåvitt har ju varit med stora följande, så det är ju de som har tappat.
Spelar ganska rolig fotboll, Älvsborg också, även om de fick stryka den här matchen, så det är ju ett roligt lag med profiler och fin fotboll.
Ja, det liksom. Finns ingen anledning att inte gå dit.
Nej, så är det. Ja, det finns en jävla anledning att inte gå dit, det är om man jobbar som journalist, för det är den enda liksom pressläktare som inte är under tak, så när det regnar så sitter man ju liksom mitt i stormens öga där med en tillbyggd jävla plasthölje som de har skruvat fast i bordet som ska täcka en, vilket möjligen täcker datorn, men att du själv blir helt dyngsur om du sitter en kvart liksom. Alltså det är så jävla usel pressläktare, så att, har ni suttit på den pressläktaren när det regnar någon gång eller?
Nej.
Det tar en vecka innan du tar det stora samtalsämnet i svensk fotboll den här veckan har ju annars varit Oscar Linnér som ju får lämna GIF Sundsvall för att, ja, för vad då egentligen? Jo, han blev petad inför GIFarnas premiär mot Sirius. Andreas Andersson stod och då sa Linnér så här i media: ur ett individuellt perspektiv är tajmingen för ett sånt här karriärshaveri som det här ändå blir inte helt hundra. Anledningen till att jag vände hem var för att jag var redan ganska less på situationen jag haft utomlands. Att då hamna i samma situation men i nedre halvan av allsvenskan, det är väl inte helt optimalt. Detta sa då Oscar Linnér i media. Och för det här har han ju blivit då oerhört sågat. Jag menar, Tobias Hussein var ute och dundrade, han ska bara hålla käften och sätta sig. Det tycker jag är otroliga överord i sammanhanget. Hålla käften, menar du verkligen det, Tobbe? För jag menar, Linnér, han utvecklade ju sen också det här och då säger han så här: när jag inte fått spela i Bundesliga är det för att jag sitter på bänken bakom en av Europas bästa målvakter. Det har varit lättare att acceptera. Det här har varit väldigt svårt att acceptera om jag ska vara ärlig. Men det handlar inte om att jag tycker att Andreas är en svag målvakt. Han är en riktigt bra målvakt. Det är mer själva situationen att jag vänder hem från Bundesliga till ett lag som GIF Sundsvall, med all respekt för klubben, och hamnar i en situation som jag verkligen inte behövde. Och det här leder då alltså till att han får lämna GIF Sundsvall, som ju bara hade lånat honom från tyska Armina Bielefeld. Och jag tolkar ju lite det som så att det kan ju omöjligen vara de här uttalanden som att göra att han kickas. För jag menar, så jävla farligt är det. Det här har man väl hört 1000 gånger tidigare, en liksom en person som ifrågasätter liksom att han inte får spela. Det sker ju liksom stup i kvarten bland de här tävlingsmänniskorna. Men Pocka Lagemus ord var väl egentligen ännu hårdare liksom, när han dömde ut halva Göteborg här för ett tag sedan. Om man ska ta ett närliggande exempel. Så jag menar, vad säger ni? Tycker ni att det han verkligen säger, om vi bortser från reaktionerna, det han verkligen säger, Oscar Linnér, är det så farligt?
Nej, det tycker jag väl inte. Och det vore ju på något sätt extremt tråkigt om vi ska hamna i en miljö där folk inte får liksom säga såna här saker. Alltså, ska vi ha ett fotbollsklimat i Sverige där spelare inte kan få våga gå ut och säga vad de tycker och tänker, då tror jag att då kommer liksom, fan vad tråkigt det skulle vara liksom. Man måste ju få lufta sina åsikter utan att riskera att få sparken. Och jag tycker faktiskt inte, fast vissa ordval kanske inte var så smarta, så det är grunden han säger var väl inte så allvarligt, tycker inte jag. Ja, men för mig grundar väl allt sig någonstans i att vad har de kommit överens om när det här lånet gjordes liksom. Det känns ju som där är liksom någon form av extremt stort missförstånd. Linnér verkar ju ha trott att han har kommit, lånats in för att vara given första målvakt och få spela oavsett vad som händer liksom. Men GIF Sundsvall då har mer tänkt att det här får bli någon konkurrenssituation mellan två målvakter. Och det är klart, är man inte överens om liksom förutsättningarna för ett lån, då är det ju dömt att misslyckas från början. För jag förstår ska det ner situation också. Det är klart att han går ju till GIF Sundsvall för att spela. Och är det på de premisserna han har lånat in, då förstår jag hans känslor också. Liksom. Så ja, det verkar ju vara missförstånd rakt igenom på något sätt.
Vad säger du, Filip?
Nej, men jag håller med om det Linus säger i grund och botten. Sen är det ju, Alltså man har ju ändå ett ansvar. Jag förstår att supportrar och lagkamrater kan ta jävligt illa vid sig när han kliver ut och gör detta direkt. Alltså vi snackar första tävlingsmatchen för säsongen. Så skapar han den här stormen och visar på att han är en jävla egoist liksom. Men jag tycker inte konsekvensen är rimlig bara för det, och man ska ha med sig. De har precis förlorat mot Sirius där. Han har väl antagligen haft väldigt höga förhoppningar om att han ska förstå den här matchen. Det här ska bli hans väg tillbaka till att börja lira liksom, och bli en, liksom funka i elitfotbollen igen. Och så blir det ingenting av det. Så jag håller med, jag tycker också att det är för hårt. Sen tänker man ju då, fan, det måste finnas mer bakom. Liksom en Urban Hagblom där säger ju, Sundsvalls sportchef har han väl som titel, att Oskar har varit helt professionell i alla diskussioner och sånt där. Så det, annars skulle man kunna tro att han liksom har vägrat be om ursäkt eller något sånt där, att det har skurit sig verkligen, men det verkar det ju inte heller ha gjort. Så, och som sagt, det är mycket känslor i spelare direkt efter matcher, vare sig du har spelat eller inte, och det måste man ha med i beaktning.
Ja, för jag tycker det har varit en helt annan sak om han hade sagt liksom att jag är så jävla mycket bättre än den här usla andra målvakten i vårt lag, att han liksom hade visat en respektlöshet mot den andra målvakten. Men det gör han ju faktiskt inte. Han är ju liksom någonstans ganska retoriskt genomtänkt i det här uttalandet. Han väldigt tydligt lyfter emot att jag har varit där, jag kom hem för jag trodde att det skulle bli så här. Det blev tvärtom. Det är för mig väldigt svårt att acceptera. Om man liksom inte låter människor sätta ord på den typen av känslor liksom, att som Hussein då liksom håll käften då, då skapar man någon form av liksom av tystnadskultur där människor så blir rädda för att uttrycka sig. Det jag håller helt med dig Linus där, så tror jag ingen egentligen vill ha det liksom.
Nej, sen är det möjligt att man kanske kunde ha löst det internt först, jag vet inte, vi vet ju, har ingen aning om liksom,
turen
har gått och vad som händer. Det är ju det som gör det så himla svårt liksom. Jag återkommer till det jag var inne på, att vi har ingen aning om vad som har kommit överens om i det här lånet. För mig grundas ju allting där liksom. Och sen om det inte har fallit ut som någon av parterna har trott eller tänkt, eller ja, då kanske man ska ta det internt först, men det vet vi inte heller om man har gjort, så att ja, det är bara krångligt
men,
alltid.
Men är du en målvakt, då kommer hem på ett halvårslån.
Ja, utifrån då, sett då, är det givet då, att då, han ska få spela.
Då är det ju jävligt konstigt, för jag menar, annars kan du lika gärna sitta kvar på bänken i Tyskland. Ja. Vad ska han sitta uppe på bänken i Sundsvall och frysa för? Liksom?
Nej, men samtidigt kan de ju inte spela honom om han inte har levererat och visat att han är bäst. Även om, sen kan man ju då tycka att men det är dåligt scoutat att ni inte har bättre koll på om han är längre fram i formen. Liksom. Då ska man inte ta in honom överhuvudtaget, men man kan ju inte heller, i alla fall om vi tränar Henrik Åhnstrands situation, han kan ju inte lira Oskar Linnér för att han är här på ett korttidslån och ska spela egentligen.
Nej, och det verkar som att han kom in med någon form av skada, förstod jag det som, och han har inte stått så mycket under försäsongen heller. Men då kanske man som klubb borde hantera det innan Oskar Linnér får för sig att gå ut och, med de här uttalandena. Ja, men sitt ner tillsammans då, men prata igen, det kanske de har gjort, det vet vi inte heller, men liksom dämpa eventuella känslor innan de exploderar liksom. Att, ja, men Oskar, du har kommit hit, du har varit skadad, du har inte spelat så mycket, nu gör vi så här och så kommer du få din chans längre fram.
Ja. Sen kan man väl till GIF Sundsvalls försvar då säga, för jag tycker ju att de är den liksom, att de bryter kontraktet någonstans, det faller, det blir deras misslyckande, men de som jag har fått det till mig, de betalar ju Linnérs lön fram till sommaren här, och då det visar ju liksom indirekt att de tar ansvar för att den här situationen har uppstått. Det handlar ju inte om något kontraktsbrott eller någonting, att klubben fortsätter helt enkelt och betalar hans lön trots att de inte tar del av hans tjänster.
Ja, och det känns väl någonstans fint på något sätt, får man väl ändå säga i den här härvan. Men det känns som att beslutet ändå, utan att veta, men bara spekulationsmässigt, att det grundar sig mycket på reaktioner. Alltså som det ofta gör i...
Trycket utifrån.
Ja, men det blir så, och många av människorna som reagerar, tror jag, de tar inte in hela bilden innan man reagerar. Det är ju, alltså, det är ju ett sånt klimat vi har på sociala medier överlag. Liksom.
Ja, men det är därför jag lyfter fram Hussein här, för jag tycker att det är onödigt hårt liksom, att trycka till här med att han ska hålla käften i det här läget. Alltså,
ja, ordvalet där är väl sådär. Samtidigt så, ja, han har ju varit en del av väldigt många lag, och jag förstår att ja, som sagt, Oskar Linnér framstår ju inte som en lagspelare när han gör det här, och då kan ju andra spelare naturligtvis också reagera liksom, eller tidigare spelare känna att vad fan är det där för en illojal jävel liksom. Men nej, det var en sorglig historia, får man ändå bara säga liksom.
Ja, och nu har ju partnerna då gått skilda vägar som sagt, så får vi se vad som kommer fram om detta framöver. Vi lämnar det och gör som vi brukar helt enkelt. Vi börjar med det senaste när det kommer till premiäromgången, och det senaste det var ju det som hände igår kväll i förhållande till när vi sitter här. ÖIS klev in i Superettan, de mötte Halmstad BK hemma, eller hemma och hemma, men så mycket hemma de nu kan spela på Bravida helt enkelt. Ni var där båda två. Linus, har Filip Trollér haft rätt här nu under alla avsnitt vi har suttit i när han har dunderhyllat den här ÖIS-offensiven? Nu blev det ju 2-2, men mot ett bra motstånd.
Ja, men jag tycker nog ändå att han har rätt, och han har haft rätt i även sitt utpekande av nyckelspelare. Jag tycker Hampus Dahlqvist framförallt var extremt bra igår. Även Niklas Bärkroth, som vi alla har suttit och hyllat här, gjorde också en väldigt bra match. Och så fick ju Sargon, som vi inte har pratat så mycket om, Sargon Abraham, kliva dit och göra 2 mål. Så att jag tycker nog inte vi ska hänga Filip för sina starka uttalanden. Det var ändå Halmstad, de mötte liksom seriefavoriten, spelade i Allsvenskan i fjol. Så absolut, offensiven ska vi inte såga, däremot finns det en del att prata om defensiven.
Vi ska komma till den, jag måste bara fråga Filip där. Var du nöjd med monsteroffensiven, ÖIS monsteroffensiv?
Men det är hyfsat nöjd. Sen tycker jag att det är spelare individuellt, och det nämnde vi i de betyg vi formulerade också, som har mycket, mycket mer att ge. Aydin Selkovic kan ta sig upp flera nivåer, känns det som. Daniel Paulsson har inte riktigt hittat rätt som central anfallare. Men fan, Bärkroth och Dahlqvist där på kanterna, och Sargon kommer igång, och Al Holmström hoppade in. Han gjorde väl ingen vidare inhopp så, men han ska vi inte döma ut alls. Han kommer säkert bli bra på. Så mäktig offensiven lever.
Men svårt att knyta ihop säcken då. Hur oroliga ska ÖIS:arna vara över att de tappar en 2-0-ledning?
Ja, eftersom det hände rätt så många gånger förra året, och att de har pratat väldigt mycket om det, och att det skulle liksom vara en klar förbättringspunkt till 2022, så är det ju lite deppigt att det börjar exakt på samma sätt. Liksom. Att man inte... Och det är Anel Rashkai var lite inne på det när jag pratade med honom efteråt. Att fan, vi måste vara smartare liksom. Vi måste tänka i de här situationerna. Vara så överdrivet noggranna när vi slår den här passningen i de här lägena där Halmstad är hungriga, och liksom bara får de vittring där. Får de det 1-2-målet, så blir det ju, då kan lika gärna 2-2 komma. När de har sådana som Boman som sen gör 2-2-målet. Så, och Dane sa också, vi blir felbalanserade vid 1-2 där, och de måste ta tag i det där. Det går inte att lira där i slutet.
Men kan de spela på något annat sätt?
Jo, men jag tycker inte det innebär att man behöver spela på något annat sätt. Det handlar bara om att fan, var lite smart i det läget. Du behöver inte lira in den i mitten i 88:e minuten i ett läge där du riskerar att tappa boll. Då rulla ner den mot hörnflaggan. Slå bara, liksom, försök ta en djupledslöpning. Alltså... Och liksom håll tillbaka lite. Du behöver inte gå med så många spelare framåt som de gjorde vid 1-2, så fick de en omställning och så blev det mål. Använd liksom, var lite kyligare, lite smartare. Det handlar inte om att ändra något spelsätt, för det ska de absolut inte göra.
Bilden utifrån är ju annars att det här, det var ändå en bra start för ÖIS liksom. Det med positiva överväg någonstans det negativa.
Det tycker jag nog ändå, men samtidigt man tänker ju mer hur bra det hade kunnat bli om man bara hade liksom skärpt till sig där i slutet. För jag menar, 2-2-målet som de släpper in, det är ju 5 man, det är 5 röda i straffområdet mot Mikael Boman. Och ändå är det han som är där och trycker in bollen.
Men det är Boman i
och
för sig.
Det är Boman i och för sig. Och alltså, jag pratade med Magnus Haglund, Halmstads tränare, efter matchen. Och han berömde ju deras liksom tyngd och pratade om hur hårt de hade tränat under försäsongen. Och liksom hur starka de var. Och de tryckte ju verkligen ner Örgryte. Det tyckte jag var tydligt under hela andra halvlek. Och Haglund lyckades med sina byten. Han hade ju sparat en lite halvskadad Boman som kastade in. Även Alexander Johansson var det väl som gjorde 2-1-målet. Han var också inhoppare, och Tott Wikström spelade fram till 2-1-målet, var också inhoppare. Och då kanske man kan klandra ÖIS lite också, Dan Ivarsson där, att de inte lyckades göra några förändringar för att liksom motverka då Halmstads enorma press. Så jag tycker man kan peka lite på den tränarduellen också, och kanske tyngd och byten också lite i det, även fast jag håller med om att jag tror alla ÖIS hade tagit en poäng in för matchen.
Jo, det tror jag också. Men en sån som Nolgren, som vi också tyckte, även om han inte lös på något sätt, så städar han undan jäkligt mycket bollar när Halmstad kom i första halvlek. Sådär. Alla andra bollar sånt var han där och samlade upp. Han är väldigt duellstark. Han kliver av, Ackerman kommer in. Inget fel med att Ackerman kommer in, för han har lungor och mycket löpvillighet. Men man tappar lite tyngden där framför, och det gjorde att HBK kunde få lite mer grepp. De kom tillbaka i fas efter fas mer än vad de lyckades göra i första halvlek. Första halvlek tycker jag är en jäkligt fin halvlek av ÖIS. De hade ju full kontroll på det då. Halmstad såg inte ut som något topplag där, utan det var ett bonkegäng snarare. Men, nej, det höll inte hela vägen.
Men det låter ändå gott, det är gott hopp inför framtiden, det du säger om första halvlek där. Vi har kopplat till varje match här en special premiärspecial grej här. Vi har våran så kallade Svennis-skala. Filip, du ska i den här matchen då få ta ut tre spelare enligt kriterierna, vem som var bra, mycket bra och mycket, mycket bra, som Svennis brukar säga. Vad har du, vem var bra?
Då börjar vi med, jag tycker Hampus Dahlqvist var bra. Vi berömde honom mycket. Han ligger bakom 1-0-målet. Han är snabb i vändningarna, hotade Halmstad flera gånger på kanten, låg bakom väldigt mycket. Han var bra.
Och vem var mycket bra?
Där får vi väl ändå ge Sargon Abraham, även om han i spelet, ska vi säga, han lös inte där. Han hade några fina kombinationer och sådär. Inte sällan då med Bärkroth eller Hampus på kanten, lite sådär. Men han gör två mål, han är där på 2-0-målet, rätt plats, skarvar, perfekt målskyddsmål liksom. Och 1-0-målet är ju, det är jävla superklass. Jag tittar på höjdpunkterna när jag kom hem igår efter matchen och han liksom tar emot.
Fick inte nog alltså?
Nej, jag fick fan inte nog alltså. Nej, men det var härligt. Härligt överlag. Alltså, fan, premiär, det var bra stämning. De ska ju spela nästan på, nej det ska jag inte säga att de ska göra, men både ÖIS och Gais har fått till jävligt bra stämning på Bravida, så man har tyckt det varit väldigt kul liksom att vara där. Men tillbaka till Sargon där, klassavslut, han tar emot och sen i samma sekvens egentligen bara avslutar han i bort och såg ut som han gjorde när han var som hetast i Degerfors. Så han var mycket bra.
Okej, då har vi mycket, mycket bra då.
Och där slänger jag in Anel Rashkai. Vi pratade mycket om honom framförallt i första halvlek. Han gör det så, han är så lugn och det ser så jäkla enkelt ut. I bollbehandling och passningsspel så är han ju en allsvensk spelare snarare än en superettanspelare. Små fina yttersidor, han håller i bollen, väntar tills han får en tackling. Han är så smart. Han ger ÖIS väldigt mycket med sitt spel för att de ska, när de är pressade också, kan andas och sådär. Litet minus att han inte fick ner Sadat Karim där innan 2-2-målet. Men överlag en riktigt fin insats av Arnel. Han var mycket, mycket bra.
Har du några invändningar Linus, eller ska vi gå vidare till Gais?
Man kan väl bara nämna Niklas Bergqvist, ja, som vi har gjort innan. Jag tyckte han är där bubblare. Mycket, mycket bra bubblare kan han få vara, tycker jag, för hans första insats i liksom superettasammanhang med ÖIS. Jag tycker han gjorde en bra match faktiskt. Ja. Han hade flera fina aktioner och låg även bakom 2-0-målet där.
Fint så att, vänsterinlägg då.
Han ska ha ett hedersomnämnande. Han
får ett plus i kanten då. Gais då, som sagt, om vi fortsätter våran odyssé bakåt i tiden här, så städar ju de av Oddevold i måndags, också på Bravida Arena då. Återtåget har börjat, Filip.
Återtåget har börjat och det börjar inte med någon fiasko eller någon skit, utan de fick vara glada.
Vad fan hände egentligen? Hade man ändå förväntat sig nästan.
Ja, men det är väl, ja, man har ju tänkt det, att det ska ju liksom inte få gå på räls här, men det får vi väl se om det kommer göra. Men en prestation som jag tycker lovar gott. De borde ha vunnit med lite större siffror. Jag tycker de har bra kontroll på hela matchen. Lite segt så här i det uppställda spelet, hade lite svårt att komma till där, men efter att de har gjort 1-0 och de får ställa om mer och Oddevold tvingades gå fram, så kändes Gais jävligt vassa faktiskt. Lite onödigt att de släpper in en reducering där som gör att det blir lite nerven då, men på det stora hela en fin prestation.
Vad tänker du om motståndet då? Alltså, vad kan man dra för växlar av att Gais vinner mot Oddevold? Det känns som att Oddevold var liksom ett tag sedan de rosa marknaden, om man ska vara ärlig.
Ja, men så de är ju nykomlingar i ettan också, kommer från tvåan, gjorde dock en fin säsong i tvåan. Har väl ändå lovordats lite vad jag har kunnat läsa mig till under försäsongen. Vann ju bland annat över Gais i den första försäsongsmatchen. Sen ska man inte dra så stora växlar av det. Men det är ett lag som har en del spännande spelare som har lite ganska bra med fart och riviga mittfältare som small på så in i bänken i början. Framförallt de var på Jonas Lindberg hela tiden. Det var en riktig duell där. Men det är klart, alltså, hemma mot Oddevold, Gais ska vinna den matchen. Gais vinner den matchen.
Gjorde de, som sagt. Ja. Om vi kör samma betygsskala här då, vår så kallade Svennis-skala. Vem var bra, Gais?
Ja, här är lite, ja, men jag landar ändå i att Jonas Lindberg hamnar på bra platsen. Han kliver ut och är överlägset den mest involverade spelaren i första halvlek. Han tar liksom, han tar verkligen tag i spelet, får, suger in bollar, fördelar, hittar sina lagkompisar, lyser liksom inte i avslut eller passningar sådär, men han driver ändå på det, liksom, visar att han är med på den här resan. Han var bra.
Mm. Mycket bra.
Ja, här Gustav Lundgren tycker jag. Jag skrev lite i betygen att han är lite så här, lite saktfärdig ibland med bollen, men han är, jag ser väldigt få spelare som tänker och är så kreativa i när de får bollen på den här nivån. Han gör något vettigt av den hela tiden. Det är små fina instick, han väntar in fina vändningar, otrolig balans i kroppen. Jag tror, jag har sett att det har surras lite på sociala medier så där om att Gaisarna vill ha in Richard Friday, som kan få ett hedersomnämnande då för ett fint inhopp. Han löpte så in i, han är så snabb alltså, men att man flyttar ner Gustav Lundgren i en liten åtta roll då bredvid Jonas Lindberg, det hade varit väldigt spännande att se. Men Lundgren, han känns smart, han känns påkopplad, kommer bli bra i år, mycket bra.
Och mycket bra då?
Ja, det får ju bli Ben Morris, detta Ipswich-lån som i en period där Gais var tröga och stilla, det hände inte mycket, så var det han faktiskt som drev på. Han har varit lite upp och ner under försäsongen, visat att han är snabb och har accelerationsstyrka, men sett ganska torftig ut i slutprodukten. Nu fick han hänga ett mål, efter det bara fortsatte det rulla på. Han är involverad i spela fram Jonas Lindberg, som också fixade straffen, ska vi säga, om myggan där. Han var väldigt involverad, han var mycket, mycket bra, och Gais har delikata problem. Jag skrev det i min fem punkter, fan, de har ju också en mäktig offensiv nu.
Nu jävla.
Ja, nu jävla. Nej, men det är många där som, och Friday där, han kändes på gång när han kom in.
Du sitter och studsar här borta, Linus. Du ska snart släppa in dig med dina analyser från premiärmatcherna här. Eller har du något du vill tillföra på
Gais? Nej, jag hade tyvärr inte möjlighet att se Gais match. Men man kan väl bara så här spontant konstatera att det måste vara rätt skönt för alla grönsvarta att få liksom börja säsongen på det här sättet. Att liksom inte börja med ett poängtapp eller en förlust. Och så ska man liksom ta fart därifrån. Nu fick de en ganska hyfsat behaglig seger ändå. Och liksom pusta nog ut lite. Mm. Bara nu är säsongen igång. Okej, vi är inne i det. Det är ju ändå stor press på dem liksom. Och till det då att en spelare som Jonas Lindberg liksom bär laget direkt. Och även att man då är ett offensivt nyförvärv får också få kliva in direkt. Så att det fanns väl mycket positivt att ta med sig från deras premiär.
Ja, verkligen. Och de har varit lite inne på din förmatchen att men det här är ingen final och det är en av 30 och sådär. Men jag tyckte det märktes tydligt i katakomberna där att det var lättat och de pustade ut lite grann. Så perfekt start för Gais.
Det där är en bra övergång till vår nästa match här då, för att då är vi tillbaka i söndags och då var du och jag, Linus, på Gamla Ullevi och såg IFK Göteborg besegra IFK Värnamo med 2-1. 100% matchen som ju mycket riktigt slutade med seger också. Men det var ett tag där när det står 1-1 när Värnamo kvitterar i andra halvlek. Då tror jag att det var darrigt i IFK Göteborgsledningen, för att tappa poäng i den matchen, ställas inför en oviss bortamatch mot Helsingborg och sen ett derby mot Häcken på det. Det kunde blivit en tuff start på säsongen för Blåvitt. Nu blev det inte det.
Ja, och sen har de Djurgården och Malmö väl efter det, tror jag. Så att, det var ju nödvändiga 3 poäng. Men, och jag håller med om att det var lite darrigt kring målet, men det var nästan som mest darrigt tycker jag, liksom i andra halvan och första halvlek när liksom IFK väldigt märkligt bara gav bort initiativet, kändes det som, och var försvann helt ur matchen egentligen. Det var slående hur IFK Värnamo tog över, och det var ju det många spelare pratade om efteråt, att vi kan liksom inte ha så långa dippar. Det är klart att lag kommer alltid ha dippar i matchen, men det här var ju 20 minuter nästan och Blåvitt hittade liksom inte vägen ur. Och det var som jag skrev i mina 5 punkter, alltså mot ett bättre lag med mer spets. För det, vi pratade om Värnamo senast, att de kanske inte har den här riktiga spetsen framåt. Men hade man mött ett lag med mer spets så tror jag att övertygad man har blivit straffad där. Mm. Nu kom man undan, fick visserligen ett baklängsmål senare, men kunde ändå liksom spela hem matchen. Alltså, en sån dipp kan ju förstöra en hel match, och jag tror det hade kunnat göra det verkligen mot ett bättre motstånd.
Men jag har en teori om det där, ska se om ni köper den, att det egentligen inte riktigt är en dipp. Jag vet att spelarna pratar väldigt mycket om det och det kanske är så, men jag tänker mer att IFK Göteborg har ett energiläge det är när de går in i matchen och de öser på. Och då liksom, då flyter det bra, för då spelar de liksom på ren energi, ren tyngd liksom, och de maler framåt och det är fasta situationer och de kommer till chanser. Men inget lag klarar ju hålla liksom den 100% energin upp, utan det kommer ju alltid förr eller senare då en dipp, som vi är inne på. Men vad som gör att IFK Göteborg har svårt att hantera den när de inte kan gå på energi, när energin lägger sig, det är att de inte har den grundkvaliteten i sitt eget spel liksom. De är helt enkelt tillräckligt skickliga på att äga matchen på ett annat sätt än med energi.
Nej, jag kan köpa det. Absolut. För de inledde ju väldigt starkt, och Stare var ju en av de hetare som vanligt nere vid sidlinjen och är alltid där och pumpar på. Men då måste man ju på något sätt hitta den här liksom pulserande i det här energi, att man kan, okej, nu trycker vi, nu backar vi hem, nu liksom slappnar vi av lite och sen trycker vi igen. Det går liksom inte att ha... Det skulle ta en halvlek, eller en halva av en halvlek, där man är jätte på tå och jätteenergifylld och sen bara försvinner man liksom. Om det är så, så måste de hitta mycket mer liksom kunskap i hur man ska pulsera det.
Mm. Vad säger du, Filip?
Ja, men jag såg också den här matchen, jag håller med där, jag är förvånad över hur dåliga de var på att vara kompakta i de bakre leden och med mittfält och sådär, som annars känns som deras lite signum ju, med det här laget med Gurra som städar och Bjärsmy och Kalle Johan som ligger rätt och sådär. Men det fanns ju enorma hål, och i andra halvan av första så kom ju Värnamo in bakom flera gånger, och samma liksom innan de gör 1-1 målet i andra halv, det följde ju med lite in i andra halv, likadant där, det var liksom, det kändes liksom helt söndersågat på något sätt. Det fanns ingen grund i det. Det var väl min reflektion så.
Ja, och det tror jag, för att när liksom energin tar slut, du har inte kvaliteten att äga det med ett eget spel, då måste du, tror jag, som du säger där Filip, vara så kompakt så att du reder ut stormen genom det liksom. Så att motståndaren blir frustrerad, motståndaren gör misstag, motståndaren kliver för högt, och så kan du utnyttja det då. Men är du då inte kompakt, ja då tror jag att då får vi den matchbilden som vi fick där.
Ja, men det är lite det jag är inne på, att IFK har ju sagt själva att de, alltså mycket av deras spel grundar sig att de ska vara försvarsstarkt och, precis som du säger, kompakt. Och om då anfallsspelet, som vi vet, bygger mycket på energi, ja, men då måste man ju kunna liksom, okej, nu trycker vi och sen, nu backar vi hem, och precis som jag är inne på, att pulsera det och att kunna vara så trygga i sin kompakthet att man, okej, kom motståndarna, vi känner oss trygga i det här, ni får anfalla hur mycket ni vill, och sen då när man kanske har laddat om batterierna lite, då trycker man igen. Men precis som Filip säger, det kändes inte alls som de satt ihop, och det var framförallt, tycker jag, på högerkanten. IFK Värnamos högerkanten, Tinho hotade
gamla Vent
extremt mycket, och det var inspel, hotande inspel nästan hela tiden, en period.
Jag gjorde en mycket kort statistisk analys av den här matchen, och min slutsats av det är att Värnamo tar sig egentligen till fler chanser genom ett eget bra spel, men är ju inte alls lika skarpa i tillfällena som uppstår. IFK Göteborg har svårare att ta sig till öppna lägen, men de få öppna lägen de får i närheten av Värnamos mål, då har de ju en mycket högre klass där i framförallt kanske Marcus Berg då, men även Simon Thern i den här matchen.
Ja, och jag tycker, jag fastnade på en särskild detalj efter matchen här, att båda målen kom ju efter inkast och var ju nästan kopior av varandra. Så jag stannade ju geniet Patrik Persson, IFK Göteborgs fasta situationer specialist efteråt, och han sa ju att de hade identifierat just den ytan. Sett att på IFK Värnamos inkast, när de ska försvara på inkast, så är det väldigt stora ytor mellan ytterback och mittback. Och sagt att okej, vi avvaktar, öppnar ytan och så anfaller vi. Det var exakt så de gjorde målet. Båda målen. Det första målet är ju extremt tydligt, alltså mest tydligt, för Berg löper in och sen är ju hans klack genial och liksom avslutar perfekt. Men att de sen gör det igen, då är det Jallo som löper in mellan mittback och ytterback och inspelar mål. Jag tycker det är, alltså, hedersomnämnande, om vi har varit inne på det många gånger nu. Det är ju genidrag. Och sen då att spelarna kan liksom utföra det och, och fasta situationer är ju ett av IFK Göteborgs absolut starkaste anfallsvapen. Vi såg det i höstas och vi ser det nu. Ja, jag tyckte det var en häftig detalj att notera, och att de även berättade om det sen, tyckte jag det gjorde. Man får en annan förståelse för det.
Ja, så jäkla härligt. Alltså det är ju så nördigt. Och det ska det ju såklart vara i en elitfotbollsklubb, men det är ändå så jävla härligt med sån liten detalj som kan, att det är ett visst avstånd mellan en mittback och en ytterback i en särskild situation. position på planen som liksom, och så identifierar man det och lyckas ut.
Då förstår man ändå hur noga man scoutar motståndarna liksom, att man
häftigt,
på
faktiskt.
Ett inkassera, men det är ytan däremellan vi ska anfalla, och så gör man, jag tyckte det var häftigt.
Damlandslaget, jag var på Ullevi i veckan här också och kollade på deras träning. De övade på exakt den typen av inkast, så att Gerhardsson, förbundskapten där, kanske har noterat en svaghet i Georgien där, att jag ska utnyttja det på ett liknande sätt. Det var ett sidospår. Svenningsskalan, är Patrik Perssons betydelse för den här segern så bra att han kommer med på bra, mycket bra, eller mycket, mycket bra till och med?
Alltså, jag hade velat sätta honom på alla tre positioner egentligen. Jag tycker inte man ska underskatta hans betydelse för IFK Göteborg faktiskt. Så jag tycker han är värd att lyfta fram i alla möjliga sammanhang.
Men
nu för tiden.
Vem blir
Men
bra?
Vi får väl hålla oss till spelare då. Nej, men Gustav Svensson får bli bra tycker jag. Sparkades ju blodig först och vi var lite så här oroliga om man skulle spela vidare, och så kom han in som någon Terry Butcher där med bandage över hela huvudet. Jag såg att Djurgården sen använde någon form av mössa på sådana där. Rasmus Kylle blev ju också blodig.
Fan, såg jag,
de hade någon sån här plastmössa.
Alltså, den kommer till Göteborg om ett år då. Ja, kan man typ säga så.
Hjälmar och mössor. Ja. Vad är det?
Nej, men Gustav kom in och jag tyckte han blev nästan argare av det där och började jaga Värnamo-spelare både åt höger och vänster. Och,
han ska alltid spela med ett jack i skallen.
Ja, typ så är det, örat eller vad det var. Ja, skitsamma. Men, nej, men jag tyckte han var bra och jag tyckte Stare hyllade honom efteråt och pratade om landslagsklass och sådär, och att Janne skulle ringa. Det var ju lite åt det hållet. Det kanske var lite överdrivet, men jag gillade jämförelsen med en bäver. Att han gräver fram saker, och det är väl lite det Gustav gör där på mitten ändå. Gräver efter bollar och närkamper och allt möjligt. Så. Nej, men Gustav var bra tycker jag.
En lagom lerig plan för honom också.
Han släppte lite
där, så det trivs han som bävern i dammen som det heter. Mycket bra då?
Nej, men Simon Thern. Det var ju på något sätt givet att det här skulle bli hans match liksom, moderklubben Värnamo på andra sidan, pappa Jonas på bänken, och det hade väl rest dit tror jag två, minst en busslast från hans paddelcenter där hemma, där alla utom en höll på Blåvitt, eller alla utom en höll på Värnamo ska säga, det var en, någon stackare där som höll på Blåvitt i den bussen, och han hade, sa Jonas, fått betala för resan själv, det var han mycket noga med. Nej, men att han får kliva fram efter att ha haft en bra försäsong, en skadefri försäsong, och få kliva fram liksom mot sitt gamla gäng och få göra det där målet och även ligga bakom det andra målet, så men jag tyckte han stod i centrum, gjorde han.
Firar han inte lite mot Fassan där på målet?
Jag tror han firade mot liksom familj och vänner som satt på läktaren, förstår jag det som, ganska bredvid oss.
Han gjorde ju en gest med fingrarna. Jag frågade vad det var. Det var ju till döttrarna. Första gången hans döttrar var på den, så det var till döttrarna. Han gjorde den grejen. Jag frågade också det, om det var mot bänken. Nej, mot gubben menar du? Nej, han var tillräckligt bitter. Så svarade,
ja, då zoomade du in honom där precis efter. Han såg ju ruskigt sur ut.
Det ska ha varit mot döttrarna. En glad gest mycket bra då. Vem har vi där?
Ja, men det var många som tyckte Simon Thern var planens bästa spelare, och absolut, det kanske han var i vissa liksom aspekter, men alltså, jag tycker det är svårt att blunda för Marcus Berg, alltså hans genialitet på den där klacken, bara den räcker ju till liksom mycket bra betyget egentligen. Jag tyckte han inledde matchen lite skakigt, det studsade ifrån honom, han kom till något skottläge och bollen försvann iväg och det kändes lite så här ringrostigt. Sen gjorde han någon snurrfint ute på kanten, sen klackade han till målet, och sen vi satt ju nästan och försökte räkna alla så här små geniala aktioner han gör. Alltså det ser så enkelt ut, han hittar de här lösningarna, en enkel väggpass, tar ner, spelar vidare. Han är genial, Max Berg.
Alltså klacken där, den skär ju, det är ju inte att han bara klackar fram den till Simon Thern, utan den skär ju genom tre Värnamo-spelare. Defensiva mittfältaren tar ett kliv fram, försvararen där kommer på helt fel fot. Det är liksom en genomskärare som är en klass. Alltså, det är ju vilken delikatess alltså.
Sen fick ju den här matchen då ett i mitt tycke lite sorgligt efterspel, när då en IFK Värnamo-skribent gav sin personliga syn på upplevelsen att besöka Gamla Ullevi och själva matchen, och fick då ett gäng IFK-supportare efter sig trots att han precis vunnit. Och dessutom gick just Simon Thern då ut och bad den här skribenten att fara åt helvete. Vilket IFK-supportrar mestadels skulle jag i alla fall tro. Tyckte det var så bra formulerat att den tweeten likades 300 gånger. Jag tycker att det rimmar lite illa med kamratföreningen IFK Göteborg att deras spelare ber en anonym liten skribent i en mindre klubb att fara åt helvete. Tyvärr plockade ju Värnamo ner den här betraktelsen då efter alla påtryckningar. Och det tycker jag är sorgligt och någon slags liksom förlust för det fria ordet egentligen. För att jag menar, världen mår väl ändå bättre av att den här betraktelsen, oavsett vad man tycker om den, hade kunnat få vara kvar.
Jag vet inte om jag håller med. Jag tycker...
Alltså det är bättre att den är borttagen.
Nej, men så här, betraktelsen i sig, alltså det livar väl upp absolut med lite sådana skribenter och sådär. Men jag tycker inte det hör hemma på ett lags hemsida. Det där min problematik är. Hade den texten publicerats så på någon, liksom svenska fans eller på något liknande ställe, så hade jag inte haft några problem med den överhuvudtaget. Och jag har absolut inga problem med att man gör matchreferat lite komiska och lite klackspacksaktigt. Gais är väl ett utmärkt exempel på det, som brukar lägga ut sina matchrapporter så här 3 dygn efter matcherna ibland nästan. I alla fall 1 dygn. Och det har ju blivit en grej i sig, och sånt där är ju inget emot att man talar lite med en klackspack så. Men,
ja, men det livar väl upp.
Ja, liksom, fast, alltså, det vill fast inte på den här nivån tyckte jag inte att det hörde hemma på en klubbs hemsida.
Det blev lite raljant i tonen. Så här, alltså hade, som jag håller med lite där, att hade det varit på svenska fans, då hade det varit okej, men man förväntar sig ändå någon form av professionalitet, tycker jag, när det är liksom officiella hemsidor som lägger ut.
Men är det inte allvarligare att en IFK Göteborg-spelare i så fall ber den här personen att dra åt helvete öppet ut? Är liksom inte det i så fall ett större problem?
Ja, alltså ordvalet där, det är lite som du sa, håll käften där. Alltså, jag tycker bara att man ska väga sina ord när man väljer dem. Liksom. Sen vet jag inte när Simon Thern har twittrat detta, om det sker i affekt efter matchen eller sådär. Jag vet inte, det är inget bra ordval, så kan man väl säga. Men,
för de har ju vunnit Blåvitt också, det måste man kunna vara lite större. Dessutom är ju IFK Värnamo nu någon form av liten kvartersklubb i jämförelse. Liksom.
Jo, det är kanske det som är problemet i sammanhanget också, att man kanske har liksom, hade detta hänt i ettan eller kanske till och med i superettan, så kanske det hade på ett annat sätt gått lite obemärkt förbi. Ja. Nu är det allsvenska, nu är det någonting annat, och då tycker jag nog, precis som både du och jag var inne på Filip, att det krävs. Man förväntar sig någon form av professionalism, och även fast de var väldigt tydliga med att liksom, det här är inte klubbens åsikter, det är skribenten, det var de ju väldigt tydliga med i alla fall i slutet av texten. Så jag tycker inte det hör hemma på en klubbs hemsida faktiskt.
Den stora smällkaramellen i allsvenskan den här omgången var ju annars då BK Häcken mot AIK, som ju blev något av en otrolig matchutveckling mot vad vi hade förväntat oss. Vi var på den matchen också, Linus, och vi satt ju där och väntade egentligen på att AIK skulle kvittera efter att Alexander Jeremejeff mycket oväntat hade gjort 2 mål, men då gjorde han ett par till.
Ja, det var en sinnessjuk utveckling på den här matchen. Det här gick ju inte att se framför sig, alltså. Det var helt otroligt. Och du var ju 100% säker där nästan vid 2-1 att det här blir ju 2-2.
Det har varit så jävla typiskt AIK att komma dit och spela skit liksom, och så åka ligga under tidigt 2-0 och sen ändå liksom få in ett krampaktigt 2-2 mål i slutet. Det har varit lite Häcken också, tappa liksom en 2-0 ledning så. Men så blev det ju inte.
Nej, de har lyckats mörka sin dunderform här egentligen. Ja, men vi har ju knappt sett dem, höll jag på att säga, sen Hammarby-tåget egentligen, och då var man ju mest orolig vad det här skulle ta vägen. Sen dess verkar de ju ha hittat någonting, och det här var ju en extrem urladdning på alla sätt och vis. Även fast det tycker jag också inte ska glömmas bort att AIK var ganska svagt. Ett normalt försvarsstarkt AIK gjorde ju egentligen misstag på alla målen. Alltså vi glömmer lätt det återigen, och så agerande vid straffen till exempel, det är under all kritik. Och vid hörnan som Jeremejeff gör mål på, då är det utboxningar och konstigheter. Och vid hans hattrickmål är det väl någon egen spelare, tror jag, som skickar den hemåt, och det blir friläge i princip. Så att man ska ha med sig att AIK var ju helt under isen.
Ja, jag tycker att det kan vara svårt i början av säsongen just att sortera vad är egentligen vad liksom. Men jag är lite inne på din linje där, att jag tror mer att det här liksom, eller det som liksom var det starkast bidragande orsaken till det här resultatet var liksom att AIK var väldigt vårdåliga. Jag tror inte det kommer se ut så här när de här lagen möts i höst igen. Eller vad säger du, Filip?
Nej, det tror inte jag heller att det ska göra, men det finns väl en anledning också. Jag tycker man, och det är faktiskt generellt lite för ofta att man säger att det andra laget var dåligt, men det är ju sannolikt, det är ju BK Häcken som gör dem så dåliga också, även om det naturligtvis är den individuella prestationen, touch och passningar och sånt, där är AIK liksom inte bra, men Häcken gör ju en, jag tycker de gör en jävla panginsats, alltså framförallt offensivt, och så att Linus fick lite kritik för sina betyg på sociala medier, och jag vet hur svårt det är att sätta betyg samtidigt som man sitter och gör andra saker under matchen, så här, men jag är benägen att hålla med här.
Oj, nu håller du med. Ja,
med nacken.
Ja, alltså. Nu är det.
Ja, lite grann här. Så jag satt ju faktiskt och såg den här matchen i lugnan ro och kunde verkligen njuta av fotbollen.
Jag skulle säga att jag står ju tillbaka om Linus betyg till 100%.
100%
ja,
till
jag var ju med och satte dem.
Så fan, du kör med dina 100% här.
Ja, 110% av det.
Nej, den jag studsade lite på var Rygaard, som vi ska
du
säga.
Också, alltså.
Ja, jag måste säga det. Alltså, hans första halvlek. Visst, där är några missar sådär, men han är ju bättre än en tvåa i den här matchen. Alltså.
Vi hade den här beefen med vår kollega Vulkan också, som liksom,
ja, men han är ju
dansade
bättre
in i pressen. Ja, men jag tyckte Rygaard var helt, helt fantastiskt. Men sen så satt du sig Per Mattias Högmo på presskonferensen. Han hyllade två spelare. Han sa att Samuel Gustafsson var fantastisk. Och det var oerhört imponerande insats av Oskar Uddenäs. Mm. Högmo hade, när Högmo väljer en mittfältare, då väljer han ju Samuel Gustafsson framför. Och det var väl den slutsatsen vi också kom till, Linus.
Absolut, jag vill bara flika in här att Samuel Gustafsson tycker också borde haft höger. Oskar Uddenäs borde också haft höger. Jag tycker Oskar Uddenäs första halvlek är en 5+.
Det är möjligt.
Men han mördar ju allsvenskans bästa vänsterback. Erik Otieno, som har sett så jävla bra ut i AIK. Han har inte ett rätt mot Oskar Uddenäs. Han tar ju ner honom fullständigt. Han leker ju med
det
honom.
Ska bli jävligt spännande efter den här utläggningen. Att den här liksom lyriska hyllningen och se Häckens nästa match. Alltså, för jag tyckte att Otieno var klappusel. Jag håller med dig. Han har varit jävligt bra. Alltså, men att det verkligen då var denna Uddenäs som verkligen inte sett så märkvärdig ut under försäsongen som gör honom så fruktansvärt dålig. Jag vet inte fan. Alltså, det känns som han var alldeles sen ur startblocken.
Jag håller med om att Häckens insats absolut var bra. Men jag tycker inte, jag är nog något mellanting. Men jag tycker inte man ska springa iväg så extremt mycket som du gör. Dels för att det var många individuella AIK-misstag bakom målen. Det ska vi absolut ha med oss. Och sen Rygaard absolut bra, men vi fastnade ju faktiskt väldigt ofta för hans slarv. Jag tyckte han hade väldigt mycket bolltapp, väldigt mycket spelvändningar som skickades helt fel. Så att den köper jag inte.
Inte ens till en trea.
Alltså. Nej, jag tycker inte han var bra. Jag tycker han var godkänd.
Men vad jag tror det här beror på? Vi har sett Rygaard jättemycket. Vi är liksom inte överraskade över att det här är en jävligt bra fotbollsspelare. För vi vet att det är en bra fotbollsspelare. Vi har sett han mycket. Nu kommer liksom Vulkan och i viss mån med Filip inne. Ser honom och tänker, fan, det här var en jävla bra fotbollsspelare som vi inte har sett så mycket av. Och då fastnar man kanske. Jag säger inte att det är fel. Jag säger bara att då fastnar man nog mer naturligt på att oj, vad bra han var. Men att vi redan ligger på nivån att han är jävligt bra, men fan vad han slarvar i den här matchen. Jag tror det är det som gör att vi har skilda bilder.
Jag tror också det faktiskt, för att vi har sett det. Jag tror jag skrev det i betygen också, att jag har högre förväntningar på honom. För vi har sett honom extremt bra.
Han är nog Danmarks bästa inomhusspelare, Anders Christiansen.
Och absolut, Oskar Uddenäs, vi kommer ju komma till honom. Jag tyckte han var svinbra, så det går inte att snacka bort det. Men en femma liksom, vad ska Jeremie få då om han gör hattrick och assist?
Ja, men han är väl också en femma? Ja. Han var en femma väl?
Ja.
Ja, men jag tycker Uddenäs är en femma också.
Men vi kan väl gå rakt in på betygen då, när vi ändå håller på med dem. Alltså, vi har ju vår svenningsskala här också, va? Med bra, mycket bra och mycket, mycket bra. Vad har du sagt, Linus? Vem var bra?
Men Samuel Gustafsson har ju varit inne på, absolut.
Bättre än Rygaard.
Ja, det var han. Absolut. Han var Häckens klart bästa.
Det höll jag med om. Jag hann bara inte komma dit. Jävla.
Hade fått Filip att sätta betygen så hade vi fått spränga den här skalan, tror jag. Mycket bra, tror jag, innan vi hade kunnat gå härifrån. Nej, men Samuel Gustafsson, alltså den stora snackisen för mig inför matchen var ju att Erik Friberg inte var med. Han låg hemma med feber och vi vet ju alla hans betydelse för Häcken. Och då, de siffrorna har vi ju rabblat och touchat så många gånger. Högmo var ju dock inte orolig för matchen. Han sa att Samuel Gustafsson har sett extremt bra ut. Han kommer få den rollen. Han var även kapten i matchen och sådär. Och Högmo fick ju rätt. Samuel Gustafsson var bra. Han var droppa ner, styr spelet och liksom, man saknar ju inte Friberg överhuvudtaget egentligen. Så att, bra.
Han var dock inte mycket bra, för det var...
Nej, men det var Oskar Uddenäs. Alltså vi som ändå har följt honom under liksom alla de här månaderna han har varit i Häcken såg ju en ganska valpig spelare under de första veckorna där nere i Marbella framförallt, och det kändes inte alls som han hittade rätt, och det kändes som att han kommer behöva mycket tid innan han är på liksom, ja, det har ju pratats om Patrik Wålemarks ersättare och sådär, och då vet jag, vi kände att nej, men det här kommer nog ta lite tid liksom, vilket inte är konstigt när man kommer från superettanivå och sådär, men han klev ju in och bara var självklar i den här matchen, tyckte jag. Han var extrem, och du har varit inne på att han att han förnedrade återigen och närmast, och det gjorde han ju. Ja, men självklar, så tydlig, så liksom utmanande och inte rädd överhuvudtaget för liksom att möta AIK sin första allsvenska match någonsin. Så han var mycket bra.
Och då har vi mycket, mycket bra. Vem var det?
Ja, men det är ju allsvenskans stora rubrik efter den här första omgången.
Efter Linnér.
Efter Linnér, okej. Den första stora positiva rubriken då. Att Alexander Jeremejeff kommer från ingenstans, alltså bokstavligt talat. Han har knappt spelat under försäsongen. Och så kliver han in och gör hattrick. Han har 2 mål på 13 minuter och så petar in en boll till sen. Helt otroligt alltså. Och även den här klackassisten då till Uddenäs mål. Helt sanslöst alltså.
Och med magsjuka kan man ju lägga till. Ja, han fick ju lämna hela jävla Hisingen för att komma undan sen innan vi fick tag på honom.
Ja,
han har inte pratat med han än, va?
Nej, han gjorde någon intervju med SVT tror jag precis efter matchen i Flashzone där. Men sen, han var ju inte inne i omklädningsrummet och firade utan han försvann ju direkt hem. Jag fick rapporter sen en kväll att han var på benen i alla fall. Och vi såg ju honom på match igår där och då såg han ju glad och lycklig ut. Så att det verkar ju inte ha varit superallvarligt.
Han såg glad och lycklig ut, det noterade ni.
Ja, det gjorde han. Verkligen. Bara flika in där. Linus måste ju nästan berätta hur du satt och knåpade med ditt fantasy-lag kvällen innan. Ha.
Ja, jag skrev ju om det i mina 5 punkter. Ibland får man ju såga sig själv också. Men ja, allsvenska fantasy, för er som inte har koll, man tar ut ett lag online och så får man poäng ut efter hur spelarna presterar. Och förra året så när jag då återigen får kasta sig själv framför bussen så tippade jag Häcken som etta. Mycket på grund av att Alexander Jeremejeff kom hem. Så jag satsade honom på som kapten i mitt lag. Säsongen igenom trots att det gick lite upp och ner och sådär. Och då när jag skulle sätta ihop mitt lag i år så tänkte jag, vad fasen, ska jag göra det igen eller? Så frågade jag Alexander efter träningen då i fredags var det. Vad tycker du nu? Ge mig liksom ett klokt råd här nu. Det var ju ett självklart ja för honom. Liksom. Det är klart du ska ha mig som kapten. Jag lyssnade ju inte. Utan det var ju andra anfallare som gick före där. Och det fick jag ju bittert ångra direkt.
Vi satt ju på lunchen där och snackade mycket. Och vi var ju ett par kollegor som tog ner det där. Nej, för fan, kör inte på honom Linus.
Är du idiotförklarad?
Vad skulle man göra då? Han har ju sett iskall ut. Ja. Så vi får väl såga oss allihopa här.
Det är egentligen du, Filip.
Ja, det är jag som ska ha skiten som fick Linus på dåliga tankar.
Jag har gett upp det här fantasy-laget redan.
Bra, då har vi fått lite självkritik här också. Det skadar ju aldrig. Vi hade en hemmapremiär också för att BK Häcken FF, de spelade ju sin premiär uppe i norr i snön. Nu var det hemmapremiär på Hisingen. Hammarby var på plats och jag måste säga att Häcken krossade verkligen Bayern. Det var inget snack. Det blev 4-1 och då saknades ändå Elin Rubensson fortfarande, plus att Filippa Kurmark byttes ut i paus. Hon hade bara en halvlek i sig. Efteråt sa hon att hon hade förväntat sig lite mer av Bayern. Det var väl försiktigt skulle jag säga. Frågan i mig så hade jag förväntat mig mycket mer av Hammarby om de nu ska vara med och utmana de här två förmodade topplagen då. Betygsskalan på den här matchen skulle jag säga, om jag, eftersom det är jag som tar ut de här spelarna, så vill jag säga att Stine Larsen, som ju fick spela var bra för att hon kliver fram och sätter 2 straffar inom loppet av, det var inte så många minuter, men på exakt samma ställe, i exakt samma nätmaska, såg ni det eller? Hon har kort ansats och så lägger hon den liksom i sitt vänstra hörn, målvaktens högra med sin högerfot inåtskruvat nära stolpet. Exakt samma maska, båda straffarna. Det var imponerande måste jag säga. Men en straff ska ju gå i mål, så att mer än bra får hon inte.
Det är nog tufft.
Ja. Mycket bra var däremot den unga Molly Johansson, högerback. De har ju liksom växlat lite där, vem som spelar till höger. De har inget givet val på högerbacken. Molly, hon är väl någonstans 18-19 år. Ett framtidsnamn då. Klarade sig väldigt bra då mot ett meriterat motstånd och bidrog även en hel del framåt. Och mycket, mycket bra då. Ger jag min nya personliga favorit i det här Häckenlaget som jag har pratat varmt om många gånger i den här podden. Marika Bergman Lundin, som verkligen går från klarhet till klarhet, för att använda en klyscha. Hon spelar 90 minuter på innermittfältet. Först ihop då med Kurmark, sedan utan. Men oavsett så håller ju hon ihop det här mittfältet. Och då får man ju tänka på att nu spelar Häcken alltså, de har ju varken Rubensson eller Kurmark hela tiden där nu. Utan den som är liksom är är och har varit här nu inledningsvis ankaret, det är ju Marika Bergman Lundin, ett nyförvärv, och jag måste säga att det är väldigt, väldigt imponerande. Ni visste knappt vem hon var när jag pratade med henne här för några veckor sedan.
Nej, lite åt det hållet. Man har inte järnkoll på henne, men hon verkar ha gjort en fantastisk resa. Jag såg inte den här matchen, man kan också konstatera. Tycker jag bara att Stine Larsen nu när hon får chansen så gör hon mål direkt där. Och det
är alltid mål när hon spelar.
Ja, lite så. Fan, hon får ju cementera sin plats här nu lite. Nej, men det är väl en väldigt positivt för Häcken liksom, att de får igång henne när hon då ges chansen. Och sen håller jag väl med det om Hammarby, att man hade väl ändå förhoppningar på att de skulle kunna utmana på ett bättre sätt. Kanske blir bättre nu när John Andersson kommer hem men kommer till Hammarby.
Ja, hon kommer ju sommar där, ja. Då, landslagsspelaren från lämnar Chelsea. Det finns ju en bra rubrik här, Linus, på allt det här Häcken här. Man kan ju säga att Hisingen Stockholm slutade 8-3.
Ja, varför satte vi inte den i helgen?
Den körde ni i höstas vid något tillfälle.
Nej, men det var ju Göteborg.
Det var Göteborg.
Det var Göteborg.
Ja, nu är det Hisingen Stockholm 8-3. Ja. Nej, men det var en ruggigt bra start för alla Göteborgslag här. Vi har ju i princip, fyra klara segrar, vi har ett kryss då, och sen har vi ju förlusten då som vi ska komma in på, Filip. Mm. Men det, jag vet inte, utsikten förlora borta mot Trelleborg då, det är väl inte så mycket att skämmas för, kanske en nykomling i det blåshålet, om det nu fortfarande är det där nere i Trelleborg.
Ja, det var ett blåshål och planen så för taskig ut alltså. Så,
ja, så där nere brukar ju planen ändå vara hygglig.
Ja, Vångavallen brukar väl vara rätt risig. Ja, Helsingborg och Malmö brukar ju få till fina, riktigt fina mattor, men Vångavallen tenderar att vara lite raskig. Utsikten gjorde ändå, om man bara kan dra en snabb sammanfattning, gjorde ändå en ganska spelmässigt bra prestation. Stod upp bra mot Trelleborg som är tippat som ett av topplagen. Gör inte bort sig alls. Har chanser till att kvittera. Hade med lite flyt kunnat få med sig en poäng därifrån. Grov tavla från Johan Brattberg gör ju att Trelleborg tar ledningen, och sen kan de liksom spela lite utifrån det.
Har du bra, mycket bra, mycket bra här också? Ja, men jag ska inte avkräva det, men har du det? Ska
ja, men
du
vad
leverera
fan,
det
får vi ju ta här nu när...
Vi har några stackars utsikten lyssnare här. Det har vi kanske.
Det hoppas vi väl att vi har, va?
Ja,
ja. Men jag tycker att Allan Mohiden, eller Mohiden, kan få vara bra. Boskovic öste beröm över honom för hans försäsong inför den här matchen och sa att han har verkligen... lyft sig, alltså han var inte given i deras lag i ettan i fjol, men nu med lite skador och sådär så har han fått chansen som en av wingbackarna, och han har tagit för sig, fyllde på bra, följsam defensivt. Nej, jag tycker alltså han utmärkte sig inte så, men han gjorde ett habilt jobb och känns som att han har fått riktigt, alltså lite fart på karriären här på senare då.
Mycket bra.
Det tycker jag att Nsima Peter var. Han,
glädjande.
Ja, men han, det som saknades var egentligen bara målet. Han var jobbig som fan och slet och stångades och tog sig till ett par farliga chanser och var jobbig som tusan i boxen för Trelleborgsspelarna. Saknades lite grann. Det känns, han sa själv inför matchen att hans form är ungefär 70%. Så kan han ta sig upp några procent till så kommer väl målen där.
Han är nog 30% kvar och är det. Det är ju ganska mycket. Det är ju ungefär som en annan i den här podden. Det finns en del att ta av.
Ja, nej, men han är 33. Han sa det tar liksom lite tid att varva igång maskineriet här, så han kommer bara bli bättre, det är jag ganska säker på.
Han hör inte till dina stjärnor som liksom har raketstartat säsongen här och levererat direkt. Den Simon Peter, han börjar på 70 och så ökar
ja,
han.
Ja, men ändå har han ju levererat. Det får man ändå igenom. Är man mycket bra, så har man väl ändå gjort den.
Ja, men då har man
kan
gjort
man vara mycket bra på 70%, då har man ju levererat den.
Ja, men i målprotokollet så har vi inte sett han lika mycket som honom i den här betygsskolan.
Ja, det är väl det som ligger i de där 30% då, kanske.
Så ja. Vem var mycket bra då?
Det var den gamle Gaisan, numera lagkapten i Utsikten och hård för mittback Jesper Brandt.
Ja, oh, han, det här råskinnet.
Råskinnet, ja.
Fast det där är ju... När vi skrev om det där i våra punkter inför säsongen så kollade jag ju upp på honom. Ja. Det där är ju ett fel rykte. Han har ju inte alls så mycket kort.
Vadå, han har ju många kort som helst.
Nej, inte enligt min research.
Ja, alltså det är ju... Han snittar ju vissa säsonger 6 kort i alla fall. Så att,
ja, men är det mycket?
Ja, det...
ja, men du är väl ändå en rätt varningsbenägen spelare om du har uppe på 6-7 kort.
Ja, alltså, så många. Så han har lirat i Jonsere för övrigt, noterar jag när jag gick igenom hans varningsstatistik.
Ja, nej, jag är på Brandts sida. Ja,
inget råskinn.
Ah, för mycket uppsnackat råskinn skulle jag vilja säga i alla fall.
Okay. Ja. Ja, förr var det ju han och Niklas Andersén var ju de som skövlade i stan i ungdomsmatchen och sådär när de var riktigt unga liksom. Och sen har han ju som jag skrev där, han har ju blivit bättre, lugnare med åren, och nu är han mittback och det blir inte riktigt så många dueller där liksom på mitten. Men han var inblandad i några riktiga tuffa kamper.
Fick han några kort då?
Jag vet fan inte, jag kommer inte ihåg. Jag tror kanske att han fick ett gult, alltså. Ja,
klart,
alltså,
klart han fick.
Vi säger det i alla fall. Men han gjorde en jävla bra match, höll ihop det fint och kunde faktiskt med lite flyt också blivit målskytt. Han hade en chans i slutet där och han har verkligen växt som spelare från att ha varit utanför truppen i Gais och inte fått så mycket förtroende där och flyttat till Utsikten då förra året som utlånad och blev kvar där. Och han har tagit sig och nu är han en habil superettanspelare.
Bra, då har vi tagit oss igenom alla våra premiärmatcher här och det har tagit en god timme. Vi ska stänga igen den här butiken, men vi ska bara blicka lite mot kommande omgång också. Det får vi väl göra. Vad har ni på gång? Vad ser ni fram emot mest av det som väntar här nu?
Nej, men jag väljer nog faktiskt att blicka ytterligare en omgång framåt.
Ja då, du skippar helgen.
Ja, jag tänker att vi...
Är du ledigt igen eller?
Nej, jag ska nog antagligen jobba. Men jag tänker så här, att både Häcken och Blåvitt vann sina premiärer. Nu möter Häcken Degerfors. IFK Göteborg möter Helsingborg. Inga jättesvåra matcher på pappret. Och sen väntar ett derby.
Du tänker att de kommer med två raka båda två där.
Häcken och Blåvitt ligger ett av två i Allsvenskan inför derby nästa omgång. Hade inte det varit rätt häftigt för en Göteborgs fotboll som har liksom haft lite problem och varit ganska iskall ganska länge nu. Det hade varit riktigt häftigt. Så jag väljer att blicka dit. Jag väljer att liksom räkna in den här helgen på något sätt och blicka där åt istället.
Du räknar in 3 poäng gånger 2 helt enkelt.
Känns modigt.
Det är Mr. 100%.
Nej, 100% har jag inte sagt. Jag väljer bara att jag...
Ja, du räknar in dem.
Så. Ja, jo, det gör jag ju. Ja.
Filip då?
Men klart jag kommer hålla koll på de lagen jag i huvudsak bevakar. Men det är ju inga... Alltså Utsikten har hemmapremiär mot BP. Kittlar inte jättemycket. AFC, ÖIS motståndare borta, Eskilstuna. Det ska bli spännande att se ÖIS och de fortsätter att se en resa, men det är väl inte jätte... Det är nästan Gais där liksom som känns heta, som ska upp till Trollhättan, litet mini derby. Det är ju mycket så här matcher i närområdet. Det ska bli ball och se dem liksom ta följet upp dit och se vad Fidde Holmbergs gäng kan fortsätta göra. Men tittar man bara på matcherna som sådant så är det klart att HIF Blåvitt är ju ändå jävla klassikermöte och Blåvitt kommer ju troligtvis komma med mäktigt följe ner dit, så en extra blick ditåt blir det ju också.
Ja, den är ju såklart intressant den matchen. Jag var ju säker på att Blåvitt skulle slå Värnamo där. Jag är inte alls lika övertygad om att de vinner mot Helsingborg. Jag tyckte Helsingborg, för jag såg dem mot Hammarby där. Jag tyckte faktiskt att de såg ganska bra ut där, måste jag säga. Att komma undan ändå med liksom 2-1 och ändå stå emot så hyfsat som de gjorde med det var 30 000 där och det var konstgräs. Och nu ska de ha sin hemmapremiär. Jag tyckte ändå att Helsingborg har fått ihop det ganska bra. Alltså.
Ja, det tycker jag också. Jag håller med. Jag såg också den matchen. Jag tycker de gör, alltså klart att Hammarby dominerar och dikterar, men HF står upp bra där. Spelar Ali Suljic som är Göteborgs koppling, tycker jag att en jävla bra värvning i backlinjen där. Van den Hurk är ju smart spelare, och de här unga killarna med Adam Kaed och Armin Gigovic som har fått tillbaka där, Gigovic då också. Det, ja, där är fan mer kvalitet. Linus har ju sagt att de ska åka ur, men det tror jag inte mycket på.
Nej, men sen att, så där är jag inte lika säker som dig Linus på att de hämtar 3 Blåvitt, och däremot Häcken då åker ju inte till Degerfors, utan de åker ju till Örebro.
Just det.
Eftersom det går inte att spela på Stora Valla, vad jag har förstått fortfarande, utan den matchen spelas ju då på Bern Arena på Plasten där, och det är väl inte helt negativt för Häcken att slippa liksom en tungsprungen gräsplan, plus att då Degerfors förlorar lite av sin hemmafördel liksom. De har ju inte den relationen till Bern Arena, det är ju deras liksom fiendestad liksom, Örebro. Så att där har ju Häcken såklart en fördel. Däremot måste jag säga att jag kollade en del på Djurgården Degerfors också, och visst, nu vann ju Djurgården matchen med 3-1, men de hade ju fyra bollar, så det stod, men ja, fyra bollar i virket alltså. Men det är hur mycket chanser som helst.
Ja, men de har bra lag och framförallt en bra offensiv.
Och inte ens Nikola Djurgic platsar i, han sitter på bänken för fan liksom, ändå har de då fyra bollar i virket och gör ett mål mot erkänt starkt Djurgården liksom. Så att ur det perspektivet så blir det fan ingen lätt match för Häcken heller, och hämta de 3 poäng.
Nej, jag kanske ska skydda mig lite själv. Nej, men jag menade bara det jag försökte förklara var den hypotetiska tanken att vi liksom om nästa gång kan vi kliva in i ett derby med 2 Göteborgslag som liksom ingen har egentligen trott ska vara med uppe i toppen, kan stå på 6 poäng och liksom braka ihop mot varandra. Och med tanke på hur mycket det har pratats om hur långt Stockholm ligger före och hur mycket problem Göteborg har, så var det mer liksom den hypotetiska bilden jag såg framför mig, att den hade varit rätt häftig.
Det är en bra framtidsspaning, den skänker hopp om bättre tider som det heter.
Eller så står de på 3 poäng och det är ett iskallt där.
Ja, fast då blir det ju lite krisvarning istället, att du är den som förlorar och har fått en
kris och toppmatcher efter 2 omgångar. Lugna ner nu, gubbar.
Vi ska inte gå händelserna i förväg här.
031 fotboll presenteras i samarbete med Möbelmästarna. Just nu får du 10% rabatt på ett helt köp när du uppger koden GP10. Möbelmästarna, vi är vad vi heter.
Vi har ju fått en del läsarfrågor också då, och några rör det här som vi har pratat om tidigare i podden, IFK Göteborgs och Atlantens satsning på NFT, som det heter, alltså digitala, unika digitala samlarbilder, som ses som en framtidsbransch. Linus, du har grävt lite i det här och du hade en artikel här i veckan. Vad står den här frågan egentligen? För den skulle lanserats i helgen, men ja, hur gick det?
Ja, nu är det ju kaos, för att sammanfatta det enkelt.
Oj.
Men det skulle ju lanseras klockan 12 i lördags. Kort innan det så meddelade de att de skulle flytta fram släppet 6 timmar. För att det då krockade med IFK Göteborgs herrträning, som också hade flyttats fram. Och att många supportrar väntades upp till Kamratgården, och det är ju någonstans supportrarna som ska köpa de här samlarbilderna. Så att då flyttade man fram släppet till klockan 6 på kvällen, och det blev problematiskt för Atlanten. Deras system klarade inte av detta enligt dem själva då. Och det, för att citera dem, så sa de att några kanske tror att det bara är att flytta fram klockan, men så funkar inte teknik. Och då helt enkelt kraschade systemet när folk skulle in och det inte gick att betala. Så att det var, vissa köp gick igenom, men på andra ställen har folk betalat men inte fått sina samlarkort helt enkelt. Så det har ju varit lite småstruligt. Sen skulle man köra en relaunch så att säga då, att man skulle släppa liksom upp det igen när allt hade lösts. Men det är onsdag nu när vi spelar in detta. Titta, jag har koll på dagarna till och med den här.
Oj.
Onsdag strax efter lunch, och än så länge har vi inte sett någonting av det. Och då är det ändå i lördags som det liksom första släppet skulle vara. Så att det är ju lite eller väldigt mycket kaos nu skulle jag vilja säga. Och det är väldigt, framförallt är det väldigt tyst från IFK Göteborg och från även Atlanten själva, liksom utåt. De kommunicerar ingenting egentligen kring detta, och det tycker jag skickar lite dåliga signaler, och liksom man har sett kommentarer om att det här skadar IFK Göteborgs förtroende och sådär, och det är jag nog faktiskt beredd att skriva under på. Och det är också i liksom forum framför oss ganska mycket frågetecken. Det är folk som liksom inte har fått se de här NFT-bilderna, liksom, finns de överhuvudtaget? Ja, det har kommit frågor kring, liksom, är liksom plattformen redo för detta? Det har varit frågetecken kring att man inte kommer kunna använda rabatterna då som kommer till de här samlarkorten från början, utan att det ska dröja 30 dagar. Och hela projektet känns liksom lite så här ofärdigt på något sätt, och att liksom släppa ut en sån grej från ett så starkt varumärke som IFK Göteborg, det känns lite oseriöst faktiskt. Jag hörde någon som sa att det liksom berodde på att IFK väldigt gärna ville lansera detta innan premiären, och att man ville få ut det liksom. Men än så länge så tror jag det har gjort mer skada än nytta faktiskt, hela det här projektet.
Det jag reagerar på där, det är ju att om man tar betalt för någonting och människor då inte får sina grejer, så är det ju extremt viktigt att vara transparent, visa att vara transparent kring det här liksom. Okej, nu blir det fel därför att och gör så här liksom. För att jag menar, olyckan kan ju vara framme, saker kan gå åt helvete, men om man då inte ens har en transparens kring det, vad det är som händer, då ringer ju ganska många varningsklockor.
Ja, det gör det definitivt, och särskilt kring ett sånt här ämne som är extremt, alltså det är så svårt liksom. Alltså det för oss liksom, för gemene man, man förstår inte riktigt det här konceptet och hur det funkar och teknik bakom, och då är det ju extra viktigt att vara transparenta. Och precis som jag sa, det har egentligen varit helt tyst från IF Göteborg, och vi var inne på att kommunikationen kanske var ganska dålig redan innan släppet. Jag pratade med en expert igår som sa att det allra viktigaste du ska göra som liksom ny på den här marknaden är att informera. Informera, förklara. För att liksom få folk att förstå vad detta är. Och där det var det jag var inne på, misslyckades IF Göteborg innan, och de har faktiskt misslyckats nu i liksom samarbete med då, eller i kombination med Atlanten också. Så att, sen tror jag att hela det här projektet mycket väl kan bli bra till slut, och NFT är ju någonting som kommer i framtiden. Alla är ju övertygade om det, och det är modigt av IF Göteborg att vara först ut och hela den biten. Jag är inte liksom negativ till satsningen sån. Jag tycker den är rätt häftig i grunden liksom, men som det har blivit känns det liksom ofärdigt och med dålig kommunikation och ganska klantigt skött.
Vi fortsätter följa den frågan. Har ni något mer eller ska vi slå igen butiken?
Jag är nöjd så.
Jag är nöjd. Du ser också nöjd ut, Linus. Absolut. Då tackar jag er för era som vanligt utmärkta insatser. Jag tackar alla som har lyssnat. Podden Utan namn är tillbaka igen nästa vecka. Ha det gott!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.